Ett poddtips från Podplay.
Hej, Hasse Aro här. Nu är min podd Fallen jag aldrig glömmer tillbaka med en ny säsong. Hör bland annat om pyromanen som skrämde slag på befolkningen i Tranås i över 20 år. Mordet på Segambino och många fler i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Radio Play.
I veckans avsnitt av Alla våra ligg. En hyllning till köttiga fittor, bråk om monogami och årets roligaste orgasmtips. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Sveriges succépodd Alla våra ligg.
Hej! Jag heter Anna Dahlbäck.
Jag heter Amanda Koldén.
Och det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Mm. Ja du Amanda, i vårt manus så står det att du pratar väldigt mycket.
Ja, jag vill börja med att be om ursäkt för att jag kommer prata så jävla mycket i det här avsnittet. Alltså jag har så mycket saker som måste ut från mitt hjärta så att ja, det är bara, förlåt allihopa.
Ja men jag tycker att det är skönt, alltså nu när vi har börjat med lite mer att ha egna avsnitt lite mer ofta så känns det ganska... Jag tycker att det känns skönt att vi fortfarande har saker att säga på temat sex.
Jo, I guess.
För att jag menar, den frågan får vi ju typ en gång i veckan. Tar inte slut på ämnen att snacka om. Men jag tycker liksom inte att det tar slut.
Nej. Jag tänkte börja med något peppigt för att sen så kommer jag prata om något deppigt. Okay. Eller deppigt och deppigt, någonting lite tyngre. Men, och jag var nyss och köpte en ny cykel. Och det var väldigt trevligt för mig, så jag ville bara få in det. Och då så kom jag att tänka på när jag cyklade, för jag såg en kille som var väldigt lik en kille som var med i Paradise Hotel för några år sedan. En kille som, det var när jag var 25. Och jag var helt besatt av honom. Han var så jävla gullig i serien. Han var snygg och han var så extremt muskulös. Så att han, alltså verkligen så stor man. Och jag och min kompis, vi kollade på Paradise Hotel så mycket. Och till slut hon bara, nej, nu mejlar jag honom och frågar om inte ni kan gå på dejt.
Oj.
Visste du det, Anna?
Nej.
Nej? Det var väldigt kul. Så hon skrev så här värsta långa mejlet och bara, hej Amanda, tycker att du är jättehärlig, Amanda är härlig på det här sättet, bla bla bla. Vi fick såklart inget svar, men jag var verkligen... Ja, det är ju ganska okarakteristiskt mig tycker jag att bli kär i någon från Paradise Hotel.
Nej.
Nähä.
Det är det inte.
Nähä, okej.
Det är så jävla mycket du.
Va?
Och också att också höra av dig, det är så jävla mycket
det
du.
Det var min kompis som hörde av sig.
Säkert.
Men alltså, men och då så tänkte jag på, jag blev så himla glad återigen, jag vet att jag har sagt det många gånger förut, men det var ett tag sedan. Jag blev så jävla glad när jag tänkte på hans stora, stora kropp. Och så blev jag också lite glad nu, för Victor har gått upp lite vikt under corona, alltså verkligen inte mycket. Men nu har han börjat träna igen och han har själv sagt att hans fett kommer omvandlas till muskler, att han kommer bli lite mer bulkig. Och jag är helt galen i de flesta manliga kroppar, men också framförallt i så stora jävla grekiska gudkroppar som kan bara ta en över.
Jag älskar Viktors självförtroende i det där. Alltså det här fötet, det är inga problem. Det kommer omvandlas till muskler.
Ja, men det är
inga
typ
problem.
Ja. Jag ville bara säga det, att det var väldigt kul att jag faktiskt har raggat på en på Paradise Hotel.
Men du, det blev inget?
Nej. Men det var innan jag var känd, Anna.
Ah, okay.
Han kunde liksom inte kolla, han trodde säkert att jag var en galen stalker.
Vilket det var.
Faktiskt. Okej, okay. Vidare in på ett bråk då. För vet du, jag och Victor hade typ ett bråk efter att vi hade spelat in det här avsnittet med Johanna som har två killar.
Berätta.
Alltså han skulle nog inte klassa det som bråk, för att han är så mycket mer van vid att diskutera. Han kommer från en ganska diskussionsinriktad familj och så. Men för mig var det verkligen att jag kände, shit, här var verkligen en sån åsiktsskiljaktighet som jag inte vet hur vi ska lösa. Inte det att vi har någon kris eller någonting efteråt. Jag bara insåg att fan vad vi olika där. För att han sa, jag berättade lite om inspelningen och han bara, men är inte det bara ett ganska lätt sätt att liksom behålla kakan och ändå ha kvar? Eller behålla kakan och ändå äta upp den? Och jag bara, ursäkta, lätt sätt. Alltså de sociala påtryckningarna och viker sådär mycket från normen och liksom den mängden kommunikation som krävs. Jag tror snarare att det är lätt att bara hamna i ett förhållande som inte är bra bara för att man gör av vana. Och lathet typ.
Det tror jag också.
Ja.
Nej, jag tror absolut inte att det är lätt.
Nej, precis. Och sen så var han så här, ja, men det är många andra saker i livet som man gör uppoffringar om, och varför skulle man inte behöva göra det i ett förhållande? Och sen så kom vi lite på det här med så här, i nuläget så är jag ju nöjd med Viktor, men jag skulle känna mig mycket mer inspirerad om jag visste att han eventuellt skulle vara öppen för möjligheten att om, vad vet jag, 10 år öppna upp vårt förhållande. Men det är liksom, det finns inte på hans världskart, utan då tycker han att vårt kärlek förstörs om vi skulle ligga med andra. Att det karvas av den.
Men du, är du mer liksom intresserad av själva idén? För att jag tycker ändå att du har varit ganska så mycket fram och tillbaka med att du har sagt att du vill öppna upp, samtidigt som du har sagt att jag vill bara leva med Viktor.
Men jag, för mig är liksom partnerskapet en sak och sexet en annan sak.
Ja, okej.
Okay. Alltså jag skulle absolut bara vilja vara sambo med Viktor, men alltså jag skulle vilja att det var ok om man typ var ute eller på någon konferens eller vad som helst, att om man får feelingen man då får göra något med någon annan.
Ja. Och det skulle du vilja ha det liksom nu?
Ja, det vet jag inte, men jag skulle alltså, nej, jag känner inget jättestort behov av det, men tanken på att den möjligheten är helt stängd för resten av mitt liv är inte kul.
Nej. Ja, jag fattar. Men vi fattar inte riktigt vad ni bråkar om.
Nej, men vi bråkade om, jag blev provocerad för jag tyckte att han var trångsynt och normativ, och han var nog inte det, men jag tyckte att han typ var lite dömande mot det sättet att leva, och just det här med att han sa att det var en enkel utväg. Alltså, nej. Ja, så blev jag provocerad. Jag vet inte om han bråkade med mig, jag bråkade med honom.
Men det, tror du inte att det kan ha att göra med liksom hur ens vänner lever och så?
Jo, säkert.
Om han har vänner som har polyamorösa förhållanden.
Jo, men han har ändå, han har inte jättesvenniga vänner.
Nej.
Eller ja, jo, vissa. Ja, nej, men jag vet inte. Det var så här, det är inte som att det har varit en tung hinna över oss efter det bråket, utan det var bara att jag insåg shit så här. För han var också att han bara, men vadå Amanda, vad vill du att jag ska säga så här? Ja, okej, det kanske finns en möjlighet att om 5 år att jag är mer öppen för att vi skulle ha ett öppnare förhållande. Och jag bara, ja. Han bara, okej, men då kan jag väl säga det, så kan jag ljuga för dig. Men det är inte så. Ja.
Ja, det tycker jag. Att han ska säga det.
Ja.
Du så tycker mår du lite bättre och så ljuger han.
Och du älskar lögner, så att perfekt.
Men får jag berätta om en sak som jag funderar på att börja bråka med Marcus om?
Jaha.
Men som jag inte har gjort än.
Ja.
Och det handlar om sexlust.
Ja.
För att jag tycker att det är så jävla svårt att med hela det här med hur mycket sex man vill ha.
Mm.
Och så här, vi har ju tidigare pratat med att jag tar typ alla initiativ till sex.
Mm.
Och liksom, ja visst, det är en del av jobbet också.
Mm.
Och jag har väl tankarna mot sex mycket oftare än vad Marcus har, antar jag.
Mm.
Men det är liksom någonting med hela så här att jag inte riktigt känner att han vill lika ofta som jag skulle vilja. Alltså, om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj.
Ja.
Mm.
Men jag tror inte att Marcus vill det. Och det, jag vet inte, jag har varit ganska tyst om det och liksom bara typ accepterat det, men jag funderar typ om man ska börja bråka lite om det för att liksom komma vidare på något sätt.
Mm.
För nu, jag tycker det är så svårt att bara liksom, eller det blir bara att man så här accepterar. Jaha, okej, okay, då vill inte du. Ja, och det får man väl ta liksom.
Mm.
Men egentligen skulle jag vilja att han såg till mina behov mer.
Jag förstår det.
Ja, samtidigt som så här, hade det varit hade vi pratat med en kille om att en tjej inte vill och den liksom tryckte på och liksom, ja, då hade jag nog sagt något annat. För att det är så klassiskt att killar ska tjata på tjejer. Alltså det,
ja, ja.
Det är väl en klassisk bild man har av att tjejer ska inte behöva ställa upp på sex.
Ja. Typ. Och jag tänker också att det är en svår grej att kompromissa om. För om ni skulle liksom mötas halvvägs, då kan ju han bara säga, nej, men jag vill bara ligga en gång om året. Och då så behöver ni bara ligga varannan månad för att det ska bli rättvist.
Ja, men jag tycker att det där är så konstigt. För att varje gång vi ligger med varann,
ja,
så säger vi alltid, eller ja, det är jag som säger, typ, det här borde vi göra oftare. Hint, hint. Och han var så här, ja verkligen. Alltså vi båda har ju ett lyckat sexliv. Och vi liksom ligger och har det asnice. Och det är verkligen så att vi känner att vi har liksom, fan nu har vi tagit oss tid med varandra. Det har varit skitmysigt. Det har varit nice. Alltså allting har varit bra.
Mm.
Så varför gör vi det bara inte oftare? Mm. Jag förstår inte varför.
Nej. Och jag... Det är väl ett jävla dilemma alltså.
Ja. Mm. Och så här, jag förstår, det här är ju också en av så här, de vanligaste frågorna som, liksom, som folk har i relationer. Men jag förstår inte att det inte kan finnas ett intresse av att ha en ökad sexlust.
Men vad är det i dig som gör att du vill ligga så mycket oftare då? Är det att varannan dag så känner du att du är jävligt kåt och bara vill ha kuk? Eller är det att du tycker att det för er närmare i relationen? Eller är det att du tycker att det borde? Vad är det i dig som gör att du vill så mycket?
Föra oss närmare i relationen,
ja.
Helt klart. Alltså, jag märker ju varje gång jag och Marcus haft en paus på typ över en vecka, då, alltså då märker jag direkt att jag börjar liksom tänka på annat. Jag börjar känna att jag har ingen närhet till honom. Alltså kysser jag honom så känner jag att det saknas någonting. Och nu när vi också är gifta så är jag varit så här, nu är det snart skilsmässa, nu kommer det. För att det har gått en vecka liksom. Nej men jag vet inte, jag kopplade jättemycket till hur vår relation mår. Och så här, att känna närhet av varann. Och jag kan liksom inte, nej men jag är skitnojig över att bli ett sånt par som inte ligger någonting. Och som bara blir som kompisar. Och jag kan inte förstå riktigt varför.
Det är också svårt att veta
på vad som är med dig, jag hör ju det.
Vad sa du?
Nu bråkar jag ju med dig istället.
Ja, du vill bara bråka egentligen. Men det är också svårt att veta vad som är hönan och ägget. För att jag och Victor har ju absolut haft mycket sex det senaste året när vi försökt göra barn. Och då så tycker jag nog att vårt förhållande har varit bättre. Alltså jag tycker att vi har tjafsat mindre om små saker och så. Men det är också svårt att veta om det är placebo eller om det har att göra med att vi har haft sex. Eller om vi har tjafsat mindre och därför har vi haft mer sex. Eller liksom vad som börjar vad. Men jag tror ändå, och det står jag för, jag tror absolut att sex är katalysator och klister och allt i relationen.
Ja.
Och nej, jag tycker att det blir väl också mycket framtidstankar, tänker jag. Nu har ju ni lyckats vara ihop 8 år och har det så här. Men om, alltså att man tänker att det ska bli mindre och mindre. Alltså om det är så här lite nu, om 1 år, vad händer då? Så.
Ja. Nej, men jag kan bara inte förstå det här ointresset om liksom den här sexlusten. Eller liksom att vilja ha det oftare. Det kan jag inte riktigt förstå.
Nej.
Nej, det är, men ja, fan. Men jag får väl acceptera det, men jag vet inte om jag ska bråka eller inte. Vad tycker du, Amanda?
Bråka.
Röstar du för eller emot?
Det är bråka. Lite härligt och passionerat och så.
Okej. <Okay. laughs> Men på tal om ökad sexlust, så är det ingenting jag har.
Nej. Okay.
Men som jag funderat en del på, för att jag nästa vecka ska ta ut min spiral. Och jag har bokat tid hos barnmorska för att göra det. Och jag har googlat runt lite och så här, många som sätter in en spiral säger att de tappar sexlust och liksom, ja, saker och ting förändras i kroppen. Och jag tycker väl egentligen inte att jag har gjort det jättemycket hos mig. Men samtidigt så vet jag inte. Alltså, jag tror att det ändå kan förändras. Och då blir jag så här, men om jag har så här mycket sexlust nu, eller vilja till sex,
just det,
kommer jag bli ett monster när jag har tagit ut min spiral?
Och vad händer då? Då får du förvarna, ja, Marcus nu att nu får han säga att han bara vill ligga varannat år. Om du får typ dubblad sexlust.
Men alltså, jag kommer verkligen bli ett monster. Hur upplevde du det, Amanda, när du tog ut din spiral?
Alltså jag upplever faktiskt ingen skillnad i lust.
Men du hade,
varken mer eller mindre.
Men du upplevde väl ingen skillnad när du satt i den heller?
Nej, precis.
Nej. För jag upplevde ändå en stor skillnad. Alltså jag fick ju typ finnar. Alltså jag upplevde ändå ganska så stora skillnader i hela mig. Liksom. Och jag tycker väl att det blev en skillnad på sexlust, även fast jag tycker att det var någonting som... det är så svårt att säga om det berodde på det eller på någonting annat.
Ja, gud ja.
Och det är också någonting jag tycker att man liksom jobbar upp också.
Ja, och så hör man talas om att man kan få minska sexlust och så tror man på det och så liksom.
Ja, men precis. Jag tror inte att sexlust bara har med hormoner att göra.
Nej.
Nej, i alla fall inte för mig. Nej, men så att jag... Ja, jag vet inte. Jag är lite nojig för hur det kommer bli. Och alltså inte bara på ett skämtsamt sätt att jag kommer bli ett sexmonster som inte Marcus kan liksom hinna med.
Drömmen, drömfrun.
Men sen är jag också skiträdd för att ta ut den. Alltså för att det kommer göra ont.
Ja.
Alltså jag är så pissigt jävla rädd.
Ja.
För att jag svimmade ju typ när jag satt i den.
Ja.
Och nu har jag bett Marcus att ta ledigt från sitt jobb för att vara med mig, så att jag kan ta mig hem i alla fall.
Om det, alltså jag vet, jag tyckte att det var lättare att sätta in den än vad du tyckte, men det var ju absolut ännu lättare att ta ut den, tycker jag. Men hallå, nu när du ska, det här börjar ju vi toucha lite privat, men nu när du ska börja få mens, jag är jättenyfiken på vilket mensskydd du ska ha. Och också hur du känner inför att få mens.
Jo, men jag känner mig spänd på att lära känna min kropp. Att liksom, jag känner mig spänd på att typ veta när jag har ägglossning. Det har jag aldrig vetat i hela mitt liv.
Nej.
För jag har ju inte haft någon heller. För jag har alltid gått p-piller och sen spiral. Så det är jag väldigt spänd på. Att liksom lära känna det. Och också att lära känna min menscykel. Alltså, för när jag började gå på p-piller så var jag ju 16. Alltså min mens var super oregelbunden.
Ja.
Innan dess. Och sen så, ja. Så det är väldigt spänt på att se, klara min kropp att vara en normal kropp. Nej, men jag vet att du tycker att jag ska ta menskopp.
Ja.
Ja, varför inte?
Vet du hur billigt det är eller?
Pengar är inga problem om man det. Jag skojar bara. Men jag vill bara att det ska vara... Jo, men jag vill bara inte att... Jag vill ha det som känns bäst. Det är mest viktigt för mig.
Ja. Men får väl testa dig fram lite. Kul att leka tonåring. Du älskade ju... Eller du har ju så mycket koppling till tonåren som det är. Så att, ja.
Ja. Ja, men det ska bli väldigt spännande.
Ja, men det kommer gå jättebra, Anna.
Ja, det hoppas jag.
Och om det inte går bra så kommer det ändå bara vara en minut där det går åt helvete. Och sen är det över.
Ja. Och jag vill också bara säga till alla, för nu... Ja, det känns som att man behöver säga det också. Att jag ska inte sätta in något annat. Jag ska inte börja med något annat preventivmedel. Men jag ska inte försöka börja få barn. Ja, punkt. Det är väl värt att säga. Jag och Marcus kommer börja köra med kondom.
Ja. Men du, okej. 17 minuter inspelade. Troligtvis ungefär 17 minuter in i podden också. Ska jag dra allt som jag har på mitt hjärta eller?
Okej.
Ja, men som har att göra med det här.
Graviditet.
Ja, precis. Och som har snurrat i mitt huvud i 2 veckor. Och verkligen, det var länge sedan jag var besatt av en tanke så mycket. Och du och jag snackade om det här förra veckan. För att det kändes bra att prata privat innan vi spelade in. Och då så var det liksom som att mitt huvud var ledigt i en eftermiddag. Men sen började det snurra igen och igen och igen. Och jag har ju hintat lite om att jag har börjat ångra mig. Att jag har pratat om att vi försöker få barn i podden. Och så har jag varit så här, men varför gör jag det? Vad är det som gör att jag känner så? Och sen så kan jag också bli så här, om jag hade liksom på en podd där någon hade sagt, jag ångrar mig lite grann, så hade jag också bara, men sluta fucking prata om det, don't whine. Alltså, då är det bara sluta prata om det. Men jag vill inte riktigt det, för att jag själv är nästan chockad över hur tabu det är. Alltså det är mycket mer tabu att prata om att man vill ha, försöka skaffa barn, än vad jag någonsin kunde tro. Och då vill jag säga att, som sagt, jag ber om ursäkt för att jag kommer prata så mycket nu. Men det var ju nästan prick ett år sedan vi tog ut min spiral. Och vi har väl försökt, inte exakt varje månad, men i princip. Och nu har vi faktiskt börjat utredning för ofrivillig barnlöshet. Och vi är typ klara med den grejen. Det har gått väldigt fort. Eller Viktor har inte gjort sitt prov än, men eftersom att han har gjort ett hemmaprov som jag pratade lite om förut, så känns det som att vi vet vad utfallet på det kommer bli. Det kommer typ visa sig att han har bra spermie, tror jag. Och jag har gjort så här, kollat äggstockarna, spolat livmodern, det gjorde lite ont. Och så, och allting verkar se fint ut.
Det är inget man kan göra som tjej hemma?
Nej, jag tror inte det. Alltså, nej. Ja, men sen så har jag funderat så mycket på varför jag har börjat ångra mig, varför jag har liksom känt mig så liten och typ ensam i det. Och en del av det är ju lite att, ja, och det här vet ju Anna, att det kändes som att vi typ var lite överens om att vi skulle prata öppet om att försöka bli med barn. Och sen har du ångrat dig, vilket du har ju inte lovat mig någonting, men jag kände mig ändå stärkt och peppad, och sen kände jag att det togs tillbaka lite. Och sen så har jag ganska nyligen fått reda på att två kompisar har försökt få barn ett tag också. Och det är inte jättenära vänner, men det är ändå folk som jag känt några år. Och då, jag är ganska säker på att jag har pratat öppet med dem om att vi försöker få barn. Och då har de inte sagt någonting så här, sjukt, vi försöker också. Och de har ju absolut ingen skyldighet, jag vet det. Och det är så här ofrivillig kärlek, eller typ om man ska välja att ha en låg integritet, och kan man inte räkna med att andra har det. Men det är ändå någonting som känns så jävla märkligt när jag sitter där och säger, ja, men vi försöker få barn nu, och personen inte säger alltså någonting tillbaka. Det är kanske en dålig jämförelse, men så här, om någon typ har, I don't know, fått sparken, och så har en annan också fått sparken, då är det en jättejobbig grej som de flesta möts i. Och sen så vet jag, som Victor sa, att så här, ja, men det är också en partner inblandad, det kan finnas massa anledningar, och jag vet allt det här, jag vill säga det, men min känsla blir ändå att jag känner mig dum, bortgjord, väldigt ensam i vår krets, och min första reaktion blir att jag blir som ett barn och bara, hopp, kommer jag aldrig prata med någon om det här igen.
Men du är ju också ensam. Alltså, det är ju inte bara en känsla. Du är ju också ensam.
Ja, jo, precis.
Alltså, sorry, men du är ju också ensam med att prata om det.
Ja.
För att ingen annan vågar ju.
Mm.
Alltså, och det här är ju sagt till dig, Amanda, men jag vill också säga det till alla andra. Att jag, när du började gå, liksom, prata om att du skaffar barn och hela den liksom, resan, eller vad man ska kalla det, så tänkte jag ju först, fan, det där ska jag också göra. Gud, vad nice. Men när vi pratade med Marcus om det, så var han så otroligt mycket på andra sidan, att han inte vill att man skulle prata om det. Och så har jag väl också blivit mer och mer så att jag tyckte att det har verkat mer jobbigt och ett hinder för dig. Så för min egen skull, min egoistiska anledning är att jag inte vill göra det, mest för att jag tror att, inte att jag kommer palla. Och så tror jag att de flesta andra tänker också.
Jag vet, men jag tycker, och jag förstår alla de aspekterna. Samtidigt så tycker jag att det är så jävla märkligt, för att det, är det någonting jag tycker man hör jämt när folk går igenom svåra perioder. Låt säga att någon har haft självmordstankar, någon är deprimerad, någon har en släkting som är sjuk, vad som helst. Då tycker jag alltid man hör att det värsta var att folk inte frågade om det. Att folk bara var tysta. Men den här grejen är då så himla separerad från det andra. Och det har ju att göra att vi som samhälle tillsammans bygger det här jävla stigmat. Alltså, det är ju det. Och sen så frågade Victor, så här, han bara, men om du hade vetat att det skulle ta längre tid än vad du trodde, hade du pratat om det då så öppet? Och jag bara, nej. Han bara, nej, okej, men Amanda, då är det inte att prata om jobbiga saker. Du är det bara att ha en skrytfest. Och det stämmer ju verkligen. Så det är väl också lite därför jag väljer att så här, ändå fortsätta.
Fast det är ju, samtidigt så kan jag förstå, för att många pratar ju om att så här, man ska inte fråga någon om den är gravid. Man ska inte fråga hur det går, för man vet inte, det kanske är skitjobbigt. Och så här, på ena sidan förstår jag det, för att så här, man ska inte lägga näsan i blöt och tro att så här, man ska försöka få någon att öppna upp sig.
Nej.
Eller liksom, på något sätt så ska ju den få dela med sig istället.
Jag vet.
Samtidigt som det blir ju också bara värre tabu om man väljer att inte ens få fråga liksom.
Ja, alltså, och för egen del så tycker jag att det är mycket värre vetskapen om att vissa går och undrar hur det går och liksom tänker på det i smyg istället för att de bara ställer frågan rakt ut. Och sen så kan de ju gärna lägga till så här, du måste inte prata om det om du inte vill. Men som sagt, jag tycker verkligen att med alla andra situationer så är det så här, fan vad det var jobbigt att ingen frågade hur jag mådde när min pappa hade tagit självmord. Att folk var så där, jag tänkte, ja men gud, jag ska verkligen inte lägga näsan i blöt.
Ja.
Och sen så, du frågade ju om jag tyckte att det var jobbigt att lyssnare hade frågat, men det är typ ingen lyssnare som har frågat. Det är två stycken jag har blivit lite irriterad på. Och det var, ena var någon som bara skrev grattis Amanda på en random bild. Och då fick jag panik. Jag bara, vad händer? Vad så? Och någon annan skrev, är det en liten gravidmage jag ser där? Och det är också jobbigt, för det är så himla känsligt med kroppen.
Ja, precis. Lite fat shaming. Absolut.
Ja, exakt. Och sen så, det känns typ som att jag för första gången i mitt liv har fått chi för att jag inte har någon integritet.
Mm.
Alltså för att det känns som att jag bara väntat på att det här, alla har alltid frågat men varför pratar du så öppet om saker, och nu känns det som att så här, ja, alla hade rätt.
Mm. Ja, jag fattar det.
Uh-huh.
Men du, jag undrar en annan sak, uh-huh, eller på samma tema, men ibland så har ju du sagt så här att visst, alla säger att sex är det, liksom, mm, något man inte ska prata om, att det är så himla hemligt, men jag känner inte att det är så himla, mm, svårt att prata om. Jag däremot så väljer jag att inte ta upp andra saker.
Ja, just det.
Och då undrar jag, då väljer ju du vad som du tycker är obekvämt att prata om.
Mm.
Alltså då finns det väl områden som du tycker är obekvämt att prata om, precis som att andra känner att sex är obekvämt att prata om eller graviditet är obekvämt att prata om.
Mm.
Jag bara menar att om du skulle försöka tänka på det på det sättet, att du kanske inte har en sånt normtänk,
mm,
utan du kanske tycker att det är jobbigt att prata om, ja, vad du äter till middag.
Ja, precis. Jag, för grejen är, jag säger alltid så, men jag vet inte själv vad det är jag menar med vad jag, nej, inte pratar, okay, om, för jag pratar om allting.
Ja, men då kanske du inte har något egentligen.
Nej. Och sen så vet ju, alltså så här, det är ju sån jävla lyx också att jag har haft sån himla tur i hur jag har blivit bemött när jag har berättat om jobbiga saker eller intima grejer, att jag har blivit bra bemött av vänner och familj och folk. Och det är ju inte alla som har blivit det, och därför kanske väljer att skydda sig själva på ett annat sätt. Men ändå, det här snurrar i mitt huvud och jag... ja, jag hatar alla.
Men kan vi inte göra så här då? Mm. För att du känner dig väldigt ensam.
Mm.
Kan vi inte be lyssnarna att skicka in tips på folk som är öppna om sina försök?
Och det skulle jag också lägga till. Så här, jag är ensam i min krets. Jag vet, jag följer själv redan folk som pratar öppet om det. Men det är ändå någonting med kompisgänget. Och som sagt, ingen skyller mig någonting. Jag vet det här, men det är ändå sårande.
Mm. Mm, ja, men jag förstår det. Mm. Men tänk på att alla gör det av egoistiska skäl.
Mm, jag vet, men jag tycker, ja, och jag vet att det finns förklaringar. Och sen så vill jag också poängtera att jag absolut inte vill bli skyddad. Alltså om jag till exempel så här, om någon är gravid eller liksom försöker också bli gravid, jag blir genuint glad för folks skull. Och det är jag faktiskt förvånad över. Jag trodde att jag skulle vara mycket mer cynisk. Och det kanske jag blir om några år, om vi fortfarande inte har fått till det. Men i nuläget så tycker jag faktiskt att det bara är mysigt. Det som jag mest hatar med folk, det är att de inte pratar. Det blir jag sur på. Sen att de har en bebis i magen, det blir jag glad för.
Ja.
Mm.
Bra, jag ska komma ihåg det.
Mm.
En annan tråkig nyhet.
Ja.
Det inte blir någon scenshow för oss.
Nej.
Inte nu i alla fall.
Nej.
Vi skulle ju ha en scenshow i Stockholm och Göteborg i november. Den skulle varit i våras istället, eller egentligen, men det blev flyttat till november och nu så har vi valt att ställa in den.
Mm.
Och vi tänkte bara meddela om det för att det är skittråkigt. Men vi kan inte göra showen på det sätt vi skulle ha velat.
Nej, för fan vad opeppigt om folk skulle sitta där med munskydd och vi skulle, nej.
Usch. Ja, en meter ifrån varann och inte så många i publiken, halvfull liksom. Nej, men det skulle kännas skittråkigt.
Not fun.
Nej, men så att vi har ställt in helt enkelt. Mm. Och sen så hoppas vi att det någon gång blir en C-show, men ja. Jag hörde precis nu att man ska börja tänka en femårig plan med corona.
Oh my fucking god.
Ja, så att
Gud.
Vi håller på att lova ut en ny scenshow.
Alla lyssnare kommer utbyts då. Om podden finns kvar än som 5 år. Herregud, sjukt. Men Anna, ska vi gå in på det lite gladare noter eller? Du måste läsa upp det där otroliga.
Jag måste läsa upp världens roligaste mejl.
Ja.
Och jag kommer bara, jag har gjort ett litet utdrag för att det var ganska långt, så jag kommer läsa upp det. Och det är från en person som skrev in och han har lite tankar om fittor. Okej, han skriver så här: jag undrar hur det verkligen står till med den svenska fittan och vad den har, och vad för inställningar tjejer har till den och varför. Ända sedan jag var liten så har jag varit helt betagen av fittan. Innan jag förstod vad det egentligen var så visste jag i alla fall att jag ville ha den i ansiktet. Precis som då så väljer jag helt klart hellre att slicka fitta utan att knulla än att knulla utan att få slicka. Om man var tvungen att välja i någon konstig situation. Hur kan läppar vara en sån avskyvärd grej för tjejer? Läpparna är ju det som gör fittan till sitt mest underbara. Desto större, desto bättre. Det gäller allt där nere. Större fitta är ju bättre fitta. Det är ju trevligare att kyssa någon med läppar än utan läppar, eller hur? Detsamma gäller med att slicka fitta. I alla fall för oss som tycker om att slicka fitta. När jag pratar med vänner så märker jag att man ofta hamnar i två läger. De som inte går ner vill ofta ha en fitta som ser ut att komma från en bebis. Och vi som vill gå ner vill ha den så stor som möjligt. Jag menar inte att utan läppar är det fult eller osexigt. Men jag menar att tjejer borde vara stolta över sina stora fittor. Stor fitta är en bra fitta, är lycklig fitta, är god fitta. Punkt, punkt, punkt.
Älskar honom.
Så jävla kul mail. Ja, jag tyckte att den var värd att ta upp för att vi har snackat lite om så här utseende och folk som vill operera sig hit och dit. Och jag har ju varit en av dem.
Mm.
Och det är ju verkligen så att det finns... Det finns intressen för alla olika utseenden.
Ja. Jag tyckte det kanske stämmer lite det där. De som vill ha en verkligen sån petit porrfitta. Att de känns lite mer som att de kanske inte går
inte
ner slicka. Så mycket.
Va?
Ja.
Tycker du?
Alltså det är absolut bara taget i luften. Men, men för att då så, om man gillar det naturliga, annars så känns det som att man också har svårt för kanske kroppsvätskor och sånt också.
Mm-hmm.
Alltså då vill man mer att det ska vara kliniskt och allting ska vara så lite som en bara plastdocka.
Ja, men det kanske är sant. Den här personen skrev också, jag tog inte med det, men skrev också att han gillar hårigt. Så det var väl kanske mer det liksom, ja, det naturliga eller mer liksom grått människoliknande. Ja, nej, men det är, du kanske har någonting där.
Ja.
Mm. Jag tyckte att det var härligt i alla fall.
Ja. Alltså du sa ju till mig förra veckan att du bara vill kasta dig över mig och gosa och hela så hela tiden. Och det är
ju... Gud vad det låter lite freaky när det är taget
ja,
så här
på ett mysigt sätt.
Mm.
Ja. Och jag förstår det. och jag själv tänker ganska mycket på, framförallt när jag träffar folk som jag inte känner lika väl, för dig tar jag lite för givet. Men då tänker jag ganska ofta på att så här, lägga en axel på deras hand, för jag också vet att beröring skapar en bättre kontakt. Mm. Men med dig är det som att jag tar det lite för givet och så. Men då tänkte jag på det, ja men okej, Anna vill vara mer fysisk. Det är mitt fel för att jag kanske har en avstötande, avvisande aura. Så nu måste jag börja ta lite mer på Anna. Mm-hmm. Men då är det bara det här så fruktansvärt pinsamt. Att jag är så jävla tafatt när jag gör det.
Ja.
Och är det någonting som är så pinsamt? Alltså det är, typ, det är nästan lik värt om jag tror att man är rolig. Alltså istället för att göra stand-up och inte vara rolig. Som att ta på någon och vara dålig på det. Fy fan vad pinsamt det.
Ja, tyvärr.
Mm.
Nej, men det är, du är ganska tavat.
Ja, det är hemskt.
Och jag tycker kanske att det som gör det värre är när du säger att, ja, men att man kan lägga en hand på axeln så får man en bättre kontakt.
Mm.
Att du har liksom något slags strategiskt tankesätt vad gäller fysisk närhet. Och det tror jag är liksom ta bort hela det här mysiga med fysisk närhet.
Ja, fast med dig skulle jag ju inte ha, alltså det är inte därför jag har en sån tanke, utan det är för att jag utan för
du tänker inte att du behöver lägga en hand på min axel.
Vad sa du?
Du tänker inte att du behöver lägga en hand på min axel för att vi ska kunna komma överens.
Nej. Utan det är för att jag tänker som Marcus, okej, Anna vill gärna gosa med mig 4 gånger i veckan. Då gosar vi en gång. Nej, men jag vet inte.
Men jag har ju märkt att du har försökt krama och gosa och lite så. Och det har ju varit lite förvånande.
Ja.
Och då blir jag tafatt, för jag vet inte om det är någonting
jag vet. Och det värsta är ju, för liksom vissa människor blir det bara så naturligt att man är kramig med, tycker jag. Jag tror att jag har mycket lättare att vara kramig med killar, tyvärr.
Ha.
Ja. Konstigt nog. Men...
Jag vet en på vårt kontor som alltid vill kramas.
Mm-hmm.
En kille. Och jag tycker att det är trevligt, för jag gillar att vara liksom fysisk med folk.
Mm.
Och jag är ganska liksom fysisk med många. Jag gillar att kramas och liksom ja, det är inte så att jag går och håller hand med folk, men jag gillar att röra folk liksom.
Ja.
Men jag vet inte, ska man behandla dig som att du har ett handicap kanske? Är det det?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker själv att det är förvånande att jag är så ofysisk som jag är.
Ja, det passar inte dig som person.
Nej, och jag tycker ju att det är ganska skönt med corona. Jag är en av dem, för att då så slipper man krama främlingar.
Mm.
För jag tycker också att det kan vara, jag tycker att det är någonting som känns löjligt med när man träffar varandra på jobbet varje dag, så bara kram varje morgon, kram.
Ja.
Det tar också så jävla lång tid. Ja. Men sen har jag insett att jag är ju väldigt monogam i mitt gos. Alltså då är det Victor som är utloppet för gos.
Ja.
Penis däremot, det kan många komma. Många andra kan komma in.
Nej, men jag tänkte på det, i helgen så träffade vi några kompisar och de skrattade lite åt den här nya coronahälsningen.
Ja, just det.
Armbåge mot armbåge.
Ja.
Och så stod jag där och kände mig jättedum, för att jag egentligen, så här, även om jag gillar fysisk närhet, så tycker jag att den är ganska skön. För att så här, det är skönt att slippa vela, ska vi ta i hand, ska vi kramas.
Ja, just det.
Utan då, det vore skönt med liksom den här, ja, nu hälsar vi på det här sättet. Och så behöver man liksom inte, för det är många som inte gillar att krama, så behöver man inte oroa sig över det heller.
Nej.
Och då kan vi som gillar närhet, vi kan ha närhet med folk som vi känner lite bättre. Mm. Liksom. Ja, men där skrattade jag med och vågade inte säga emot.
Åh, nej, det är inte kul med grupptryck, hör du.
Nej. Okej, veckans läxa. Hur har det gått, undrar du?
Gud, det gör jag verkligen, för jag hade helt glömt bort vad det var, men nu kommer jag glatt på det.
Ja, fy fan. Ja, jag skulle skjuta pingpongbollar ur min fitta.
Jag blir så glad nu, Anna.
Ja, jag har ju såklart inte gjort det. Nej, det är självklart att jag inte gjort det. Och jag ska säga hur min vecka har varit,
ja,
och mina tankar. Jag satte mig faktiskt ner, nej, typ dagen efter jag hade fått läxan, och googlade lite hur man skulle göra, hur man skulle tänka och så. Hittade typ en person som pratade om det här. Och det var Kim Anami som vi körde Kung Fu Vagina-kursen med. Som sa att man ska kunna skjuta pingpongbollar. Det är inget konstigt, det är normalt att kunna skjuta pingpongbollar. Och jag bara kände, herregud, nu ska jag gå över liksom på the dark side.
Just det.
Till Kim Anami. Ska jag närma mig henne på det här sättet? Mm, och i samband med det så kände jag att en rebellisk sida i mig började prata högre.
Ja.
Och så kände jag, nej, jag vill inte skjuta pingpongbollar.
Mm.
Och sen så hittade jag också en pingpongboll, eller pingisboll heter väl, och kände på den, och den är alltså, den har ju en ganska vass kant. Den är typ ihopsydd, eller liksom ihopsatt.
Ja, just det. Gud vad du är ofta så där med grejer som i att minsta lilla millimeter som inte är typ helt ergonomisk, tycker du är vast eller kantigt eller hårt.
Ja, men ursäkta att jag är rädd.
Jo, men,
jag är lite rädd.
Om du skulle hålla en pingisboll så här, skulle du inte bara, oj gud vilken vass pingisboll.
Nej, men eftersom jag inte har kontroll där inne.
Mm.
Ja. Nej, jag har inte gjort det. Och jag kommer, jag kanske ska sätta den på dig istället.
Nej, så ska du, för jag vill se hur det känns. Inte göra. Jag tycker att det är omöjligt.
Ja, men jag med.
Men det var för du sa det här som jag bara så här, fan vad roligt.
Ja.
Ja.
Ja, nej, men jag tycker att vi lägger det åt sidan.
Okej.
Mm. Mm. Men däremot, jag tog upp det här, du sa förra veckan att jag fick ta något annat som läxa. Om det skulle vara så att jag inte, om jag skulle vägra.
Mm.
Och det tog jag till mig. Det jag valde som läxa var att jag skulle prata om fantasier med Marcus. Och verkligen, för att det har jag gjort förut, men verkligen försöka få ur honom något.
Mm.
Och vi har faktiskt haft ett ganska bra snack. Där liksom han pratade lite om vad han skulle fantasera om att göra, och jag pratade om vad jag skulle tycka var härligt om han gjorde. Och vi gjorde det här inför en date night som vi hade i fredags, som tyvärr blev ganska dålig, för att allting blev, ja, den blev inte som vi hade planerat, och det blev ganska trist liksom. Så det blev inget av det. Så jag skulle vilja att jag får det förlängt en vecka.
Okay.
För jag skulle också vilja utöva hans fantasier.
Trevligt. Och han är ok med att de kommer fram?
Ja, alltså jag, det var ingen så här superfantasi.
Ah, okay.
Jag kan nog säga den. Det var att jag skulle ha på... Gud, pinsamt det känns nu. Det var att jag skulle ha på mig ett rött underklädesätt.
Oj, wild.
Ursäkta?
Gud vad ni är gifta, Anna.
Ja, han tyckte att det hade varit nice.
Ja,
och då så sa jag att jag skulle vilja att han hade på sig hängslen.
Just det gillar du.
Ja, och sen att han hade, att han skulle ha massage där han skulle hälla olja över min rygg och rumpa. Ja, nej, men så att jag skulle vilja ha en vecka till på mig, för att det känns lite mesigt att ha prata om fantasier som en läxa. Så att jag skulle vilja ha prata om fantasier och sen utöva dem.
Perfekt.
Som läxa. Och då vill jag ha en vecka till på mig.
Ja, mycket härligt.
Ja, ja, men var det löjligt eller?
Nej, alltså jag tycker att det var, jag tycker, för att när du sa så här, jag vill inte skjuta pingisbollar i min fitta, då tyckte jag att det var väldigt bra. För att jag har funderat lite på det här med gränsdragning och så på senaste. Och jag är glad att du lyssnar till dig själv och vad du vill göra. Och om det här är det du vill göra, tycker jag att det är väldigt bra.
Ja, tack. För att det känns som att jag har sagt det ett antal gånger, men du har sagt, då får du det någon annan gång.
Ja, men jag vet. Men det är liksom för att du, det var bara för att du själv sa det en gång. Så jag tänkte att det finns en inre kämpe som ville komma
fram. Jag fattar. Okej, jag har en läxa till dig.
Varför då? Du skulle ju fortsätta en vecka.
Men fan.
Jag säger den då.
För jag tror att du behöver lite tid på dig.
Aha, okej.
Okay. Och om jag säger den nu så kan du få uppdatera om det nästa vecka.
Ah, smart.
För att du har ju efterfrågat en lite större läxa.
Just det.
Och min läxa är att du pluggar på och genomför en erotisk hypnos.
What? What is this?
Det är någonting jag har haft på min att göra-lista ganska länge, att jag skulle vilja testa det.
Uh-huh.
Och som vi också fick ett DM eller ett mejl av någon som sa så här, Amanda borde testa det. Jag bara, just det! Fan.
Oj! Jag sa inte
det. Och det skulle passa så himla bra.
Alex.
Men jag tror att du kanske behöver lite tid på det och verkligen så här, liksom läsa på dig och verkligen få möjlighet att testa det.
Lätt.
Men jag antar att det finns instruktioner på YouTube.
Ja, spännande. Mm. Jag hoppas att jag kan leverera.
Ja, men som sagt, vi hörs om det om 2 veckor.
Okej.
Ska vi avsluta med ett orgasmtips?
Ja.
Vill du läsa upp det, Amanda?
Det kan jag göra. Okej, det kommer väldigt många verb nu.
Men det är inget orgasmtips från dig?
Nej, precis. Det är en lyssnares. Fingra, pulla, smeka, penetrera, gnugga, blåsa, leksaker, oljor, klämma, slicka, leka. Ja, listan kan göras riktigt lång hur man kan få sin kvinnliga sambo att komma. Men natten till onsdag hände något utöver det vanliga. Kanske för första gången i världshistorien kom en kvinna utav ett skägg. Yes, ni läste rätt. Ett skägg. Skägget svävade över kvinnans kön och gav ett sånt härligt kittlande pirr i kroppen som till slut ledde till en orgasm. Nej, jag ljuger inte. Mitt orgasmtips, använd skägget för penetration. Jag älskar våra lyssnare nästan jämt. Och det här älskar jag verkligen.
Åh gud, vad roligt.
Så jävla kul formulerat också. För fan, ni är bäst alltså.
Gud, jag ska fråga Marcus om man kan använda skägget ikväll.
Ja. Tänk om det är egentligen det som är hans fantasi.
Just det. Mm.
Tack för bra snack.
Oh, tack för bra snack. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss, hej.
Puss.